بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فورا لكونا ستالد يوم مات. Som ni vet så är en stor del av det man äter när man, av den maten som man äter, är kött. Och kött som man äter kan antingen vara kött som man har slaktat, vilket är boskapsdjur som till exempel får och kor och kameler. Eller så är det kött som man har jagat genom jakt. Och det är de två ämnena som jag kommer att tala om idag. Saker och ting som är relaterat till slakt i islam och saker och ting som är relaterat till jakt. Först och främst så ska jag nämna några definitioner som är viktiga att känna till. Slaktat djur på arabiska, det kallas för dhabiha och plural dhabaih. Och den sharia definitionen utav vad en dhabiha är, ett riktigt korrekt slaktat djur, är al-haywan alladhi tamma tadhkiyatuhu ala wajhin shar'i. Det är det djuret som har slaktats på ett korrekt sätt i enlighet med sharia. Om det inte har slaktats på ett korrekt sätt i enlighet med sharia, då räknas det inte som ett slaktdjur. Det räknas som ett självdött djur eller ett djur som inte har dött på ett korrekt sätt i enlighet med islamiska bestämmelser. Själva slakten i sig, dens definition som de lärde har förklarat det, är hiya dhabh aw nahr al-haywan al-barri al-ma'kul al-maqtur alayh biqat' hulqumihi wa mal'ihi aw aqr al-mumtani' ghayr al-maqdur alayh. De lärde har definierat det med att det är att man slaktar, eller någonting som kallas för nahar. Och det kommer jag förklara senare vad det är för någonting. Skillnaden mellan dhabh och nahar. Ett djur som lever på land, som går att äta och går att få tag på. Det vill säga att ett djur som går att äta, till exempel en kossa, som går att få tag på. Det är inte ett djur som har sprungit iväg, utan det är ett djur som man håller fast vid genom att man skär av dess halsstrupe och dess två halspulsådrar, eller det där blodet rinner igenom. Eller att man dödar ett djur som inte går att få tag på, och det är det som kallas för akar. Så det finns tre stycken olika former utav slakt i islam som alla är korrekta. Det ena är det som kallas för dhabh. Dhabh är till exempel på kossor och på får att man skär av dess halsstrupe och dess två halspulsådrar som är vid sidorna. Det här kallas för dhabh. Jag kommer prata sen om villkoren för hur det ska gå till och så vidare. Det andra kallas för nahr. Och det är att om man ser en kamel så ser man att de har en väldigt lång hals. Längst ner på halsen så finns någonting som kallas för läbbe. Okej, okay. Den här, det är typ som man hugger in som ett hål i den här. Alltså man hugger i där, så att man slaktar inte det på samma sätt som att man skär av halsen, utan man skär av den här biten som finns där nere, längst nere på dens hals. Och det här är det man gör på kameler. Och tredje saken, det är det som kallas för el-aqr. Och det är ett djur som man inte kan få tag på. För att det till exempel har sprungit iväg. Man ska slakta det här djuret och det springer iväg. Man kan inte få tag på det. Man ska slakta ett får eller en kossa och det springer iväg som en galning. Så man kan inte få tag på det. Då kan man skjuta djuret. Eller att man skadar det på ett annat ställe än själva halsen. Jag kan ta ett exempel. Man har ett får och fåret ramlar ner i en brunn till exempel. Så man kan inte komma åt själva djuret förutom genom att man hugger det på något ställe och sen kan man dra upp det för att det beter sig vilt. Eller att det har sprungit iväg så man inte kan komma åt och hålla fast i den. Då kan man skada den på vilket ställe den är i kroppen och döda den på det sättet. Det här hände på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Att ett djur sprang iväg som de skulle slakta. Och då tog en utav sahabas upp en pil och sköt det. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Ma nadda alaikum fasna'u bihi hakadha." Att det djuret som springer iväg från er när ni ska slakta det, så kan ni göra på det här sättet. Genom att skjuta en pil, eller man skjuter det som man har nu för tiden med ett gevär eller liknande. Även fast det inte är ett jaktdjur, utan det är egentligen ett boskapsdjur, men man kan inte få tag på det för att ha sprungit ifrån den. Då kan man döda det på det här sättet. Så det finns tre olika saker. Antingen dhabh, att man skär av halsstrupen och två halspulsådrarna. Eller en nahar, som är att man gör som ett hål längst ner på halsen på kamelen. Eller det tredje är, eller aqr, och det är de djuren som man inte kan få tag på. Och de kan man skada vad den är på dess kropp. Bestämmelsen för att slakta djuren som man ska äta är att det här är någonting som är obligatoriskt. Och det är någonting som man måste göra. Och ett djur som inte slaktas på ett sånt här sätt får man inte äta. Som inte slaktas i enlighet med reglerna i sharia får man inte äta. Däremot fiskar till exempel, är det tillåtet. Fiskar behöver man inte slakta, som jag pratade om förra lektionen. Utan fiskar, det räcker med att man fiskar upp dem och så slår man fisken i huvudet eller skär det någonstans eller någonting sånt. Så kan man äta det därefter. De lärda har nämnt att det är en rad olika villkor som man måste leva upp till för att det ska vara tillåtet att äta utav det slaktade djuret. Och de lärda här har delat upp de här villkoren i tre olika kategorier. Dels villkor som är relaterade till slaktaren. Till slaktaren, den som gör själva slakten. Dels villkor som är relaterad till det slaktade djuret. Och dels villkor som är relaterad till det redskap man använder för själva slakten. Så villkor som är relaterade till slaktaren, villkor som är relaterade till det slaktade djuret och villkor som är relaterade till redskapet som man använder vid själva slakten. Gällande villkoren som är relaterade till slaktaren. Så det första villkoret är att personen i sig som gör det ska vara någon som får slakta. Och det betyder att det ska vara en person som är i sitt sinnesfulla bruk. Det ska inte vara en galning. Och man ska ha nått en sån ålder så att man kan skilja på vad man gör. Måste inte ha nått puberteten. Men om det är ett barn som är ganska ungt, men fortfarande kan skilja mellan vad som är rätt och fel och sådär, så kan den här personen slakta. Det kan både vara en man eller kvinna. Kvinnor kan slakta som män, även fast det nästan alltid är män som slaktar. Så är det fortfarande tillåtet som muslimsk kvinna att vara med och slakta. Och det måste vara en muslim eller en från bokens folk. Och bokens folk är antingen en kristen eller jude. Så om en ateist har slaktat ett djur så får man inte äta det. Eller om en buddhist eller hinduist eller någon annan religion som finns. Om någon av dem slaktar ett djur så får man aldrig äta det. Om det handlar om fiske så kan man äta deras fisk, ingen problem. Men när det kommer till slakt så måste det antingen vara en muslim eller kristen eller jude som har slaktat djuret. Det här är det första villkoret, vilket är att den personen som slaktar ska vara någon som får slakta. Andra villkoret som är relaterat till själva slaktaren i sig är att man inte får slakta till någon annan än Allah Azza wa Jalla, eller nämna någon annan än Allah Azza wa Jallas namn när man slaktar. Så om det skulle vara en person som tillskriver sig islam eller tillskriver sig kristendomen eller judendomen, och när personen i sig slaktar så säger han: jag gör det här till profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eller en kristen säger: jag gör det här till Jesus. Eller jag gör det här till Moses. Eller säger en jude eller liknande. Om man skulle slakta till någon annan än Allah, så är det inte tillåtet att äta det här djuret. Och att slakta till någon annan än Allah, det är en form av kirk. Det är en form av dyrkan. Så det är inte tillåtet för det första, utan det är kirk och det är en av de största synderna man kan göra. Och utöver det så är det inte tillåtet att äta det här köttet därefter. Så om man har levt upp till de här två villkoren, så är det tillåtet att äta från det köttet. När det kommer till alltså själva personen och vem det är som slaktar. Sen finns det villkor som är relaterade till djuret som slaktas. Första villkoret är att när man slaktar det, så ska man skära av det som kallas för el-hulqum, el-mari och el-wajain. El-hulqum är där man ska säga luftstrupen. Luftstrupen ska skäras av. El-mari är matstrupen. Alltså luftstrupen ska skäras av och där matstrupen ska skäras av. Och sen det som kallas för el-wajain, och det är de två stycken artärerna eller ven eller artär eller vad det kallas för, blodkärlen, som i alla fall för upp blod till huvudet. De är på vardera sida, så de är på vardera sida utav själva luftstrupen. Så det här ska skäras av, så att luftstrupen, matstrupen och de två blodkärlen skärs av. Och om det görs så blir det tillåtet. Eller det här, det är så det måste gå till för att man ska slakta. Och det ska leda till att blodet sprutar ut, så att så mycket blod som möjligt försvinner. Att djuret fortfarande lever när själva slakten sker. Så det inte ska vara så att man har dödat djuret innan och sen skär, för då kommer inte blodet pumpas ut lika snabbt. Och det leder till att blodet kommer ut mycket snabbare också. Och det här är någonting som man ofta kritiserar mycket i Sverige. Och man pratar mycket om det här, att det inte finns bedövning och så vidare. Gällande bedövning, så om djuret inte dör så är det tillåtet med bedövning. Det är tillåtet i islam att bedöva ett djur innan, så länge inte djuret dör. Men utöver det, särskilt när det kommer till mindre djur, när man slaktar det på det här sättet, jag har varit med och slaktat, så går det väldigt snabbt. Och det är inte så som de försöker framställa att det här är en lång tortyr och så vidare. Utan man ska som muslim, man ska slakta snabbt, man ska ha en vass kniv, det ska gå snabbt och skära. Och så pumpas det ut blod, visst djuret kan sprattla senare och så vidare. Men det behöver inte vara i medvetande för det. För att ett djur kan ha så här eftersplattringar och liknande, utan att djuret i sig behöver leva. Utan när man skär på det här sättet, man skär av strupen på ett hårt sätt och på, alltså, så att det verkligen går in och skär av strupen, så går det väldigt snabbt för djuret att dö. Men om till exempel i Sverige att man inte får slakta förutom med bedövning, så är det tillåtet så länge inte själva djuret dör. Om det skulle vara som sagt ett djur som inte går att få tag på, att djuret har ramlat ner i en brunn eller det har kommit på kommit till en plats som man inte kan få tag på det riktigt, då kan man hugga det på det stället man än kan komma åt. Andra villkoret som är relaterat till själva djuret i sig är att man ska nämna Allah subhanahu wa ta'alas namn när man slaktar. Det kommer när jag pratade om att man, den som slaktar, att han inte får nämna slakta till någon annan än Allah, eller nämna någon annan än Allah Azzawajals namn. Här är villkoret att man måste nämna just Allahs namn. Så det är inte tillåtet att avsiktligt inte nämna något namn överhuvudtaget. Att man bara slaktar och inte säger någonting överhuvudtaget. Det här är inte tillåtet. Utan när man slaktar så får det inte vara till någon annan än Allah. Och det måste vara till Allah. Man måste nämna Allah Azzawajals namn. Och utöver det så är det sunna att man också säger Allahu Akbar. Så man säger Bismillah Allahu Akbar. Och det är det som har nämnts i en hadith som finns i Sahih Muslim att profeten sallallahu alaihi wasallam, när han slaktade, så nämnde han Allah azza wa jalls namn och sa bismillah Allahu akbar. Sen finns det villkor som är relaterade till själva redskapet som man slaktar med. Och det är att redskapet man använder sig av ska vara ett vasst redskap som är gjort antingen utav järn eller koppar eller vass sten. Som leder till att man skär av strupen och blodet sprutar ut. Däremot får man inte använda någonting som kallas för sin. Alltså man får inte använda, förr i tiden så kunde folk använda sig av så här vassa tänder på djur till exempel. Så använder de sig av det för att slakta. Eller klor från djur, så använder de det för att slakta. Profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit det i en hadith som är berättad i, nu ska vi se vad den är berättad, i Bukhari och Muslim. Så har profeten sallallahu alaihi wasallam förbjudit att man använder sig utav klor eller tänder. Men man kan använda sig utav, framförallt i vår tid så använder man sig utav knivar som är gjorda utav järn då. Det finns en rad olika beteenden man bör tänka på när man slaktar. Det här var själva villkoren som man måste leva upp till. Och det är, när det kommer till den som slaktar, så är att det är en person som ska få slakta. Det andra var att man inte nämner någon annan än Allah azza wa jalls namn. Sen villkoren för själva slaktade djuret är att man ska skära av luftstrupen, halsstrupen och de två blodådrorna. Och att man ska nämna Allah azza wa jalls namn samtidigt. Och sen villkoret som är relaterat till redskapet är att det ska vara ett vasst föremål som man använder sig av. Utöver det så finns det en rad olika beteenden som man bör leva upp till när man slaktar. Och det första är att man ska använda sig utav en vass kniv. Man ska inte använda sig utav slöa knivar, utan man ska verkligen vässa sin kniv så det går så snabbt som möjligt att döda djuret, så djuret inte ska behöva lida. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en väldigt vacker hadith som är berättad i Sahih Muslim: Inna Allaha kataba al-ihsana ala kulli shay, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla, wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhabha, wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu. Att Allah subhanahu wa ta'ala har föreskrivit godhet för allting. Om ni dödar, så döda på ett bra sätt. Om ni slaktar, så slakta på ett bra sätt. Var och en utav er ska vässa sin kniv när man slaktar. Och han ska få slaktdjuret att dö snabbt. Låt det gå så snabbt som möjligt. Så i islam så är det inte tillåtet att man ska få djuren att lida. Ett annat beteende som man ska tänka på när man slaktar är att man lägger ner djuret på dess vänstra sida. Och man låter det högra benet vara ute, så att det högra benet kan sprattla. För att det är någonting som får den att känna sig lugnare när den kan göra det. Om man håller fast den helt och hållet, så är det jobbigare för djuret. Och det här är någonting som är berättat att det skedde på profeten sallallahu alaihi wasallams tid. En hadith som är berättad utav Imam Ahmed. Och vissa av de lärda har sagt att den är autentisk. Om man slaktar en kamel, så är det rekommenderat att man binder fast dens vänstra knä. Och så hugger man den med någonting vasst i den lägre delen av halsen, så att den sen ramlar ner. Så att den står bara på tre ben. Så ena benet är som fastbundet. Så när man hugger den sådär, så ramlar den ihop och dör. Och det är det som har nämnts i en hadith berättad i Bukhari och Muslim, att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att man ska låta det här djuret stå upp, men det ska vara fastbundet när man gör det. Och det här leder också till att djuret kan dö så snabbt som möjligt, kamelen som man slaktar. Naam. Det finns vissa saker som är förhatliga att göra när man slaktar. Och det är att redskapet som man använder sig av är slött. För att det här leder till att djuret kommer att plågas. Så om man håller på och skär och skär och skär och man inte kommer igenom strupen, så är det här sätt att kunna plåga djuret på. Och det som jag tidigare nämnde i den här hadithen, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: vässa era knivar så att djuret kan slappna av, eller så det kan gå snabbt för djuret. En annan sak som är förhatligt att göra är att man börjar ta av skinnet på djuret, eller man börjar hålla på med själva slaktgrejen som man ska göra efter, innan djuret har dött. Utan man ser till, man skär av halsen, ska gå så snabbt som möjligt, och ska blodet börja spruta ut, och därefter så kan man ta av huvudet som man ska göra, och hänga upp djuret för att eller knäcka nacken som man säger, och sen tar av själva skinnet och så vidare. För att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: la ta'jalul anfus an tazhaq. Skynda er inte med djuret, låt djuret dö först. Så skynda er inte med att hålla på med att skinnflåra och liknande innan djuret verkligen har dött. Nu kommer vi vidare till en väldigt angelägen fråga som jag vet att folk kommer fråga om annars, och jag vill gå in någorlunda lite djupare på den frågan. Och det är: hur ska man göra med kött som är slaktat utav Ahlul Kitab, utav bokens folk, judar och kristna? Bokens folks kött är tillåtna att äta enligt Koranen och de lärdas ijma. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum." Maten utav de som har fått boken, det vill säga judar och kristna, är tillåtet för er att äta. Och Ibn Abbas radiyallahu anhuma sa: maten, det vill säga deras slaktade djur. Och alla de lärda är överens om att det är tillåtet att äta djuren utav bokens folk, rent generellt. Men hur är det då med Sverige? Och det är den här frågan som har frågats väldigt mycket om. Och det är en fråga som tas upp ofta. Och det är en fråga som folk kan ha meningsskiljaktighet i. Och folk pratar om fram och tillbaka. Och så vidare. Det är en väldigt angelägen fråga när man bor i Sverige. Och utan tvekan så förstår jag att folk pratar mycket om frågan. Men jag ska försöka förklara frågan så klart som möjligt. Grunden är med judar och kristnas kött att man får äta det. Det här är en grundprincip som man ska gå efter. Så om en jude eller en kristen har slaktat ett kött rent generellt, så då kan man äta det. När det kommer till judas kött så är det mycket mer klart och tydligt än kristnas kött. Varför? För att judar går efter mycket mer regler än vad kristna gör. Kristna brukar inte bry sig om regler på samma sätt som judar. Utan judar har det som kallas för kosherkött, där de har väldigt strikta regler för hur själva slakten ska gå till. Och de tillåter inte, vad jag har förstått, överhuvudtaget att man ska ens bedöva djuret innan. Och det är därför också förbjudet med att slakta kosherkött i Sverige. Så om en person hittar kosherkött någonstans, en jude som säljer kosherkött, så säger man bismillah, ät, ingen problem överhuvudtaget, inshallah. Det här är judar som har slaktat i enlighet med deras regler. Så den personen kan äta det, och det är ingen inshallah som kan säga någonting om det. För de har regler som de går efter. De är verkligen judar, eftersom annars de inte slaktat kosherkött. Och vad jag har förstått rent generellt är att eftersom de går efter olika regler, att de säkert nämner Allah Azza wa Jalls namn över det också. Däremot har jag inte läst om hur exakt kosherslakt ska gå till, men rent generellt så ska det inte vara något problem överhuvudtaget att äta kosherslakt. Om en person är en religiös kristen och man vet att han har slaktat ett djur och sen ger det till en, så är det heller inget problem. Och det är inte upp till oss att fråga honom: förresten, hur slaktade du ditt djur? Eller Nämnde du Allah Azawajals namn eller nämnde du inte Allah Azawajals namn? Utan om han säger att han är kristen, så är han kristen och det går man efter. Och det ska inte vara något problem. Sheikh Ibn Uthaymeen säger att vi är inte ansvariga att hålla på och ringa upp och fråga. Och fråga, nämnde du Allahs namn? Nämnde du inte Allahs namn? Och så vidare. Däremot, om man skulle veta att det är tvärtom. Det här problemet kommer in. Och det här vi kommer in i hela saker som har med Sverige att göra. Så om det bara skulle vara en kristen som slaktar till en. Och man vet att han är kristen, så ska man inte gå ut till honom. Och han slaktade ett djur till honom och säga, förresten, sa du bismillah eller sa du i Guds namn eller sa du inte i Guds namn. Förresten gjorde du si, förresten gjorde du så. Utan han är kristen, han slaktade ett djur, ät. Inget problem. Problemet i Sverige snurrar runt tre stycken huvudsaker när det kommer till köttet. Det första är folk i Sverige kristna? Kristna eller judar, är de från bokens folk överhuvudtaget? Det andra, hur slaktas köttet? Det tredje är, nämns Guds namn när de slaktar köttet? Första frågan är folk kristna eller inte i Sverige? Och det här är en fråga som folk pratar väldigt mycket om fram och tillbaka. Kyrkan är inte längre kopplad till svenska staten. Även fast de flesta svenskarna, jag läste nu senast statistik, 60% av svenska befolkningen, 62% är med i svenska kyrkan. Kungen i Sverige måste enligt lag vara kristen till exempel. Svenska flaggan är ett kors och så vidare. Så Sverige utåt sett är mer ett kristet land än vad det är, om man ska säga ett muslimskt land eller ett judiskt land eller någonting sånt. Däremot om man tittar på statistik i Sverige, så är det väldigt få, om man tittar på hela befolkningen, som verkligen säger att de tror på det man kallar för en personlig gud. Det vill säga en gud som har skapat, som och tror på Jesus och Gud som har skapat och en gud som man tillber och så liknande. Jag läste någon gång i statistik att det är ungefär 20-25% som tror på det i Sverige. Man säger att man är kristen, man tror på Gud, man tror på Bibeln och man tillber Gud och så vidare. Och ungefär 20% säger att jag är ateist, jag tror inte på Gud överhuvudtaget. Och ungefär 50% är, 50-60 någonting sånt, är icke-religiösa. De säger att de tror på en högre makt eller de säger att jag kanske är kristen. Eller jag vet inte riktigt vad jag är. Eller jag är agnostiker. Eller liknande. Så de flesta i Sverige verkar i alla fall vara som, kan man inte riktigt kalla för kristna på samma sätt som man kan hitta kristna när man åker till Sydamerika eller till Afrika eller till Östeuropa som Polen och liknande. Utan den kristna tron som finns i Sverige är inte så stark så som det är i andra länder. Och det här är någonting som är välkänt för de flesta. Så det finns ett tvivel om folk är kristna i Sverige eller inte. Det är första frågan. Andra är, hur slaktas djuren i Sverige? När det kommer till slakten i Sverige, så större djur, så säger de att djuren ska inte dö utav elchocken de får eller när de skjuter dem i huvudet på det här sättet. De ska inte dö på det sättet. Men till exempel kycklingar, vad jag har förstått, så är det, då ger de dem en elchock. Då ska det tydligen vara ganska ofta så att djuret ska ha dött på det här sättet. Det är vad jag har förstått. Och den som vet någonting annat kan gärna rätta mig. Men det finns en chans att själva djuret i fråga dör. Man ger en så pass stark elchock, eller att man åtminstone inte vet om djuret har dött eller inte dött. Så det finns ett visst tvivel relaterat till den här frågan också. Även fast vissa bröder ska ha ringt upp och så säger de att djuret får inte dö innan man slaktar och så vidare. Men det finns ett tvivel kring hur själva slakten går till. Sen kommer vi till den sista frågan. Och det tror jag knappt att någon i Sverige gör när de slaktar. Och det är att de nämner Allah Azawajals namn. Att folk när de slaktar i ett slakthus, att de står och säger i Guds namn. Jag tror att det här i Sverige i princip inte förekommer. Hade det varit en kristen i ett annat land där man inte vet, man säger det här är en kristen som har slaktat köttet, då ska man inte behöva gå och säga, sa de bismillah eller sa de inte bismillah. Men i Sverige så är det i princip så att man vet att folk inte nämner Guds namn. Däremot så är det flera utav de lärda som säger att just när det kommer till bokens folk så är inte det här ett villkor. För att de brukar inte göra det, särskilt kristna brukar inte nämna Guds namn när de slaktade på den tiden heller. Så den versen som har nämnt, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, ät inte utav det som Allah Azzurras namn inte har nämnts vid. Så säger de flesta lärda, de säger det här gäller både för muslimer och för kristna och judar. Medan vissa lärda säger att nej, det här gäller inte för de kristna. För att Allah Azzurra hörde tillåtet för oss att äta kristet kött. Och det var känt att de inte brukade äta, att de inte brukade säga Allah Azzurras namn på den tiden. Så det här gäller bara muslimer. Så det finns ikhtilaf i den här frågan. Kan man äta en kristens kött om han inte har nämnt Allah Azzurras namn? Eller inte, om man vet att han inte har nämnt Allah Azzurras namn när han slaktade. Så, vad vill jag komma fram till? Att rent generellt, äta kristna och judars kött tillåtet. I Sverige finns det 3 stycken huvudproblem. Det finns, är de kristna eller inte? Hur slaktas det? Och nämner de Allahs namn eller inte? Och måste de nämna Allahs namn eller inte överhuvudtaget? Frågan är, om man ska säga, en person som vill undvika tvivel så bör man definitivt inte äta i alla fall svenskt kött. Om köttet kommer till exempel från Brasilien eller ställe där man vet att de är kristna, man vet inte hur de slaktar, så ska det inte vara något problem. Kosherkött, absolut inget problem. Inshallah. Men när det kommer till ett land som Sverige där det finns de här klara och tydliga tvivlerna om de här sakerna, så i alla fall för min egen ståndpunkt är att jag håller mig borta från att äta det. Om en person har den åsikten att man kan äta det baserat på att man verkligen försöker följa bevis och man försöker verkligen följa det för att göra Allah Azzurra nöjd, inte för att man vill göra det så lätt som möjligt, att man vet att man kan köpa halal kött 3 stationer längre bort och man måste, och det finns inte ens lokala affär, så man tar den lätta åsikten för att det ska vara skönare. Så här ska inte en muslim vara. Utan man känner att man verkligen har studerat den här frågan och kommit fram till, baserat på vad vissa av de lärda säger, att det här är tillåtet för mig att äta det här. Om en person har en sån här åsikt baserat på det här, så säger jag, det här är din åsikt, det här är en fiqh åsikt, och jag kommer inte gå och säga till dig, du har gjort någonting fel, och börja trycka ner på dig och börja säga, vad håller du på med, du kan inte göra det här, det här är haram och så vidare och så. Utan det är någonting som det finns ikhtilaf i. Men vill man vara på den säkra sidan när det finns de här tvivlerna, så är det utan tvekan så bör man inte äta så här kött som finns i Sverige då de här tvivlerna finns. I synnerhet i Sverige där det går, du pratar framförallt om storstäder, jag känner inte till så många andra städer utan jag kommer från Stockholm själv. I Stockholm så går det att få tag på halal kött, halal kyckling. Det finns hur mycket fiskrätter man kan äta som helst och det finns hur mycket vegetariskt man kan äta som helst, och då är det inget problem överhuvudtaget. Så att när det finns en annan chans att äta kött, att man trots det ska gå det för att man kanske känner att det här köttet är billigare eller någonting sånt, det här är enligt mig i alla fall problematiskt och någonting man inte bör göra. Men när det kommer till rent generellt, som jag sa, om det är kristet kött där man inte vet vad det är som har skett och man inte vet slaktmetoderna eller liknande, så är det generellt inget problem om man kan säga bismillah, man kan äta om man vet att det är verkligen ett kristet land. Och det finns fortfarande i världen vissa länder som är väldigt religiöst kristna. Judar, de har sina kosheraffärer, det är inte så utspritt, men deras kött är inget problem överhuvudtaget. Men kristna länder, det finns fortfarande kristna länder i Europa. Polen är 90-95% i princip kristna. med religiös kristna där också, man går till kyrkan och så vidare. Irland, Italien, Spanien. Generellt katolska länder brukar vara mer religiösa än protestantiska. För att inte prata om hela Sydamerika är de generellt väldigt kristna. Stora delar utav de kristna länderna är Afrika, Filippinerna, USA också. USA är de generellt kristna i. För jag tror att det är upp mot 80-90% som är kristna där. Så där finns inte de här problemen som vi känner till i Sverige på samma sätt. Khalas, jag går vidare. Nu har jag pratat länge om den här frågan, men jag vet att det är en fråga som tas upp många gånger och därför pratade jag lite längre om det. För jag vet att det snackas mycket om det. Och jag försökte gärna göra det så klart och tydligt som möjligt utan att gå in alldeles för djupt på detaljerna. Den andra saken som vi ska prata om idag, jag kommer inte prata om det så jätteutförligt, men det är jakt. Jag tror inte det är så många i Sverige bland muslimer som är jägare, men jag vet att det finns. Och jag vet bröder som har tagit sån här jaktlicens. Och jag vet även äldre bröder och farbröder som är muslimer som är jägare. Så det förekommer och det kan ändå vara intressant, åtminstone även om man aldrig tror att man kommer jaga hela sitt liv, så kan det vara intressant att känna till någorlunda vad bestämmelserna säger i islam. Taib, vad är jakt för någonting i islam? Jakt är att man jagar ett tillåtet vilt djur som ingen äger och som man inte kan få tag på. Att man jagar ett tillåtet vilt djur. Det ska vara ett tillåtet djur, ett djur som man får äta. Som jag tidigare pratade om, zebror till exempel. Man får äta gaseller och hjortar och renar och rådjur och älgar och alla de här djuren får man äta. Harar. Det ska vara ett vilt djur som är vilt utav sig självt. Inte att det har varit ett djur som har varit ett boskapsdjur och bara sprungit ut i skogen. Utan det är ett vilt djur utav sig själv. Som till exempel renar och hjortar och så vidare. Som inte ägs utav någon. Man får inte jaga någon annan, någon som någon annan äger. Och det ska vara ett djur som man inte kan få tag på. Till exempel ett rådjur i Sverige. Om man är ute och ska jaga och man ser ett rådjur, så är inte ett rådjur man kan inte få tag på ett rådjur. Det skulle kunna vara så att man hittar ett skadat rådjur, man har kört på ett rådjur till exempel. Så kommer man ut och då måste man slakta det. Och då kan man inte ställa sig och börja skjuta på det. Om det går att få tag på det. Men om det inte går att få tag på det, man är ute i skogen och man är med i ett jaktlag och så vidare, så skjuter man det här djuret då. Jakt är tillåtet i islam. Det har nämnts flera verser i Koranen som handlar om det. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har pratat om det i flera hadither. Bland annat så har det nämnts i första versen i surat al-Ma'ida och andra versen i surat al-Ma'ida har Allah subhanahu wa ta'ala nämnt att man får jaga. En sak man däremot ska tänka på är att när man jagar i islam så ska det vara utav ett behov. Och man får inte jaga bara för skojs skull. Att man går ut och skjuter på ett djur och tycker det här är roligt. Det här är inte tillåtet i islam. Och det är någonting som faktiskt folk ska tänka på. Att man inte går ut och bara skjuter djur för att man ska tycka att det är roligt, som kanske några ungdomar skulle hitta på eller någonting sånt. Utan ska man skjuta ett djur så ska man göra det för att man vill äta utav det. Det har kommit ett förbud att profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit att man tar djur för att skjuta på dem. Man tar boskapsdjur för att skjuta på dem. Generellt så är det alltid tillåtet att fiska i islam. Fiskning är inget problem utan man kan äta det. Det pratade jag om förut. Och generellt så är alla djur som är tillåtna att äta, som är vilddjur, tillåtna att jaga. Men det finns två stycken undantag för det. Och det är för det första om man skulle befinna sig i El Haram. Om man är i Mekka. Då är det inte tillåtet att man får jaga. Så om man skulle befinna sig i Mekka-området så är det inte tillåtet att man jagar. Och det andra är att om man befinner sig i ihram, det här är vare sig man är i ihram eller inte, men om man skulle vara på väg till Mekka och man skulle ha på sig ihram, så är det inte tillåtet att jaga. Nu för tiden så kan man nästan tycka att det låter lite lustigt, för att när man åker från, om man åker från Medina till Mekka, så tar det ungefär 4 timmar. Och vem är det som skulle få för sig att man skulle börja jaga då? Eller man åker via Jeddah, så tar det 1 timme att ta sig till Mekka. Men förr i tiden, när profeten sallallahu alaihi wasallam, på profetens tid, så tog det 10 dagar för dem att ta sig på kamel från Medina till Mekka. Och det kan ni tänka er, att man var hungrig på vägen, så ser man ett vilddjur springa förbi. Men då var det alltså inte tillåtet att man ska jaga det. Så rent generellt så är det alltid tillåtet att jaga, förutom vid de här tillfällena. Utöver det så vill jag lägga till, bara rent generellt, att befinner man sig i ett land där de har regler för jakt, så ska en muslim inte hålla på att gå undan regler, utan man håller sig till regler som finns i landet, och man utsätter sig inte själv för att hamna i massa problem, utan de här reglerna har satts upp för att det finns nyttor i de här reglerna. Man ska inte säga att för mig som muslim så är det tillåtet att jag får jaga överallt, förutom om man befinner sig i ihram och så vidare, eller jag befinner mig i Mekka och här hittar jag ett rådjur, jag får skjuta dem jag vill och så vidare. Utan en muslim, yani, det finns regler som har lagts upp, och det är för allas bästa, så de här reglerna håller man inte på att bryta, på samma sätt som man ska hålla sig till trafikregler och liknande också. Det finns vissa villkor som är relaterade till jakt. Det finns villkor som är relaterade till själva jägaren i sig, och det finns villkor som är relaterade till det man jagar med. Gällande den som jagar, så ska det vara en muslim eller en från bokens folk som gör själva jakten. Och personen ska vara vid sitt sinnes fulla bruk. Det ska inte vara en galen person. Däremot, när det kommer till fiske, så spelar det ingen roll om det är en kristen, jude eller vad som helst. Kristen, jude, icke-muslim, ateist, vad som helst. Tredje villkoret är att man ska avse att jaga själva djuret. Så om man skulle ställa sig ut och man skulle skjuta bara för skojs skull, så träffar man ett djur och man avsåg inte att döda själva djuret, så är det inte tillåtet, utan man ska göra det här med en avsikt. Gällande villkoren för det redskapet som man använder för själva jakten, så finns det 2 stycken sätt att kunna jaga på. Antingen så gör man det med ett vasst föremål, till exempel genom att slänga ett svärd, eller slänga ett spjut, eller slänga en kniv, eller skjuta en pil, eller liknande. Och då ska det vara så pass vasst så att det ska kunna skada djuret. Och det är samma sak som med slakten, att det får inte vara såna här klor eller tänder som man får använda sig utav. Och det ska vara ett djur som, det ska vara ett redskap som är så pass vasst att det skadar djuret utav att det är vasst, och inte utav dess tyngd. Så det är inte tillåtet i islam att jaga med stenar, till exempel. Att man slänger en stor sten i huvudet på en hare, till exempel. Eller att man slänger en pinne. Profeten sallallahu alaihi wasallam har förbjudit att man dödar djur som har skadat med dess tyngd. Så även om man skulle slänga ett spjut och spjutet träffar med dess tyngd, det träffar på sidan och slår ihjäl djuret, då är det inte tillåtet. Utan det måste vara med den vassa delen. Nu för tiden så använder man ju sig utav vapen, eller så, vet du det, gevär. Och man skulle kunna säga att det är en viss tyngd i det, i de här kulorna. Fast det som egentligen dödar dem är det vassa i själva djuret. Det är det som penetrerar själva huden på djuret. Och därför har de lärda sagt att det är tillåtet att man kan använda sig utav gevär när man jagar. Så nu för tiden så använder man sig väldigt sällan, i alla fall kanske i djungeln i vissa länder och ute på steppen och så, så använder man sig fortfarande utav spjut och pilar och så vidare. Men i de flesta länderna när man jagar så använder man sig utav gevär. Och de lärde har sagt att det är tillåtet att man använder sig utav gevär när man jagar. Andra sättet som man jagar på i islam är att man använder sig utav ett djur. Ett djur som antingen ett djur eller en fågel. Så till exempel att man använder sig utav en upplärd hund. Eller man använder sig utav en tiger. Eller man använder sig utav en leopard eller liknande. Eller att man använder sig utav fåglar, till exempel falkar och liknande. Det är det man brukar använda sig utav här i Saudi när man jagar. När det kommer till tigrar och leoparder så är det väldigt svårt att lära upp dem. Och det är knappt någon som använder sig utav dem för att jaga. Men hundar går ofta att lära upp och samma sak gäller falkar. Så de lärda har nämnt att det finns villkor för att man ska kunna jaga med sådana här djur. Och det första är att när man skickar iväg själva djuret, man skickar iväg en hund för att döda djuret, så ska det attackera själva djuret som man säger till det att attackera. Så man säger apport, attackera det här djuret, och ska det springa iväg mot det djuret och inte springa iväg åt andra håll. Andra villkoret är att om man säger till det stanna, då ska det stanna. Så det ska vara en upplärd hund som lyssnar på ens beordringar. Om det är bara att man har en vild hund som springer iväg efter djuret, då är det inte tillåtet att använda sig. Det ska vara en upptränad hund som man använder sig utav, som man säger gå iväg, så går den iväg. Stanna, så stannar den. Och samma sak gäller om man använder sig utav sådana här fåglar. Att man ska säga apport, så flyger den iväg. Man säger kom tillbaka, så kommer den tillbaka. Och de brukar använda sig utav sådana här speciella handskar som de lägger, för att de här har väldigt vassa klor. Så ställer de sig på dens arm och sen så säger man apport, så flyger den iväg och attackerar det här djuret som man ska äta utav. Tredje villkoret är att det här djuret, det får döda själva djuret som man vill äta. Alltså djuret man använder sig utav, hunden till exempel, får attackera så att den dödar själva djuret som man vill äta, om det är en, säger ett rådjur. Men den får inte äta utav det, utan den ska attackera och sen lämna det och bara sitta bredvid djuret. Och det här är någonting man kan träna upp djuret till, och det får inte börja äta utav det. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: Idha arsalt al kalb al muallam wa sammayt fa amsik fa amsaka wa qatl fa kul wa in akala fa la ta'kul fa innama amsaka ala nafsi. Att om du skickar iväg din upplärda hund och du säger bismillah, så när man skickar iväg den så säger man bismillah, och om den håller fast själva djuret och dödar det, så kan du äta utav det djuret sen. Om den har börjat äta utav djuret som har dött, så får du inte äta, för att den har bara dödat det för sin egen skull. Som sagt, när man skickar iväg själva djuret så ska man inte glömma att säga bismillah. Om en person skulle glömma att säga bismillah när man gör det, så inshallah ta'ala så är det fortfarande tillåtet att äta. Men man ska inte avsiktligt göra det. Så när man skickar iväg ett djur eller när man skjuter med sitt gevär, ska man säga bismillah. Så skjuter man. Man ska inte avsiktligt göra det. Men om det är så att man är så stressad och man är helt hypad när man ser hela djuret så man glömmer bort det, så är det fortfarande tillåtet att äta det. Sista saken jag ska ta upp innan jag avslutar dagens lektion är att om man hittar djuret och djuret inte har dött, utan det lever fortfarande ett riktigt liv, man har träffat det med ett skott till exempel i bröstet, så lever det fortfarande, ligger ner, då ska man slakta djuret. Och då är det obligatoriskt att man slaktar djuret, och det är inte tillåtet att äta det om man inte har slaktat det vid det här tillfället. Men om man hittar själva djuret och det inte har något liv, utan det håller precis på att dö när man kommer fram till det, då är det inte obligatoriskt att man slaktar själva djuret. Så det skiljer sig i de här två tillfällen i vilket förhållande som man hittar själva djuret. Det här var allting för dagens lektion, som idag handlade om att hur man slaktar i islam, och även om hur man jagar. Det var allting för dagens lektion. Wa sallallahu alaihi wa sallam.